Välkomna till en ny halvtimme med Erik Magnusson på Uddbygård och mig, Gunilla Grell Lundgren.
Och det är Radio Tyresö 91,4. Ja, nu sitter vi här igen i Uddby.
Ja.
Där det som vanligt förbereds ett kalas.
Ja, kalas vet jag inte, men aktiviteter i alla fall.
Hörru, jag skulle idag vilja veta lite grann hur det var att vara barn och växa upp här på Uddby.
Ja.
Du föddes ju här.
Ja, vi födde här alla syskonen och föräldrarna kom ju hit då, den 14 mars 1929 och då var det ju ett annat Tyresö, om jag brukar påpeka. Det var ju markisens Tyresö och där ju han dominerade så att säga i det här som godsägare och så vidare. Och allting rörde sig ju egentligen om det var och så det stora jordbruket då som de hade och då hade man ju fortfarande inte kommit igång med de här tomtstyckningarna utav sportstugetomterna då på Breviksalvön och Tyresö strand och Öringe och det här va. Utan det var ett en mera fridfullt svenskt gods, ganska stort men ändå igång med jordbruk och skogsbruk och den delen då, så att säga.
Som var det den gamla goda tiden?
Eller? Ja, det är den som man brukar tala om som den gamla goda tiden. Va? Och det som pågick var ju då att markisen hade ju massa folk igång som höll på och byggde om slottet. För det pågick ju för fullt ända till hans död va. Då la de ju bara ner murslevar och allting och gick. Men annars var det ju full fart på det va. Och det var ju då den här flygeln som idag är restaurang och festvåning och så som man höll på då. Och höjde från en våning till två va? Och så vidare för att mera då ansluta sig till det ursprungliga slottet. Mm.
Men markisen dog innan du föddes.
Ja, det gjorde han. Han dog ju då 1930 och då var det ju en hel del rabalder kring det eftersom han då hade skänkt bort slottet till Nordiska museet då. Och Nordiska museet hade ju, ja de visste ju om donationen och allt vad de hade för han hade ju då pratat med Andreas Lindblom som då var styresman för Nordiska museet och Skansen. Och så, men de var ju skeptiska att ta emot den här donationen med tanke på kostnaderna. Och det var ungefär samma veva som man då också senare, lite senare fick man ju då Julita utav den här löjtnanten Bäckström då. Och där pratade man ju till sig då för att få någon ekonomisk grund för det. Mottagandet också att gården följde med så att säga och skogen och det här va? Och det har ju betytt mycket där. I Tyresös fall så var det markisens efterlevande då andra hustru Mary Mård Lagergren som lättade på den amerikanska plånboken
ja.
Och såg till vilken, att det fanns pengar.
Vilken strateg han var.
Ja, ja. Jo, han var mycket skicklig och hittade de rikaste damerna.
Men du fick tidigt höra talas om vad det var som rörde sig här i bygden, förstår
ja,
jag.
Ja, det som rörde sig då, det var ju, det rörde sig ju om, så att säga, kring slottet då, länge han levde. Och det kom ju då att bli så att det rörde sig kring slottet sen han dog också, för det var ju en het potatis. Och sönerna ville liksom inte acceptera den här donationen och det vart förlikning sen då 1932 då med Nordiska museet i den här frågan va. Så att där hände ju saker och sen hade ju då Nordiska museet att dra igång det här med visningar av slottet och visningar utav parken och sånt där. Man tog ju entré även till parken väldigt länge.
Så
kostade ju 25 eller 50 öre att gå in i slottsparken och man hade ju det avstängt då. Med
som en biobiljett?
Ja.
Ungefär?
Ja.
Då?
Jo. Så att det var liksom organiserat på det sättet. Men för, som barn när man sen växer upp så att säga i de här första 30-talsåren då är man ju inte med. Men i slutet av 30-talet när man börjar komma in 39, 40 och sånt här va. Och då blir det ju tätt med minnen av vad som händer och då är det ju ett händelser i ett litet samhälle. Mm. Och glest samhälle därför Tyresös inbyggare då här nere det var skillnad på Trollbäcken och Tyresödelen va? Eller Kumladelen som man ju fortfarande sa då.
Ja, just det.
Och därför där var det en annan struktur och så var det den här Tyresödelen som hade då den här mer patriarkala strukturen kvarhängande så att säga. Och ledande då när markisen hade dött, det blev ju så att säga hans äldste son då som då skulle vara direktör där när de ordnade med det här tomtbolag och så vidare. Men den som ju höll ihop det hela var ju inspektoren och förvaltaren Ivar Lundell då på Tyresögård. Som ju också var kommunalpolitiker och så i det här sammanhanget va. Och så att han hade ju mycket att säga till om när det gäller.
Honom minns jag faktiskt.
Ja,
det borde jag göra.
De som kom till Tyresö i vågen 1960 och så minns de ju honom.
Ja, slutet på 60-talet kom jag.
Ja, så att jo, det var en realitet. Och så att då kretsade det kring det här med själva jordbruksdelen och korna fanns ju kvar där uppe då, 60 kor i den stora lagen som senare brann 69 och det, den delen va. Men vi andra så upplevde som barn så såg man det där ju mer på håll, man såg ju gubbarna då, de här som då fortfarande var statare som det hette. Och de körde ju hästarna där, det var, ja, de hade väl alltid åtminstone 7-8 par hästar som var igång och gick. Va? Och de hade ju inte skaffat traktor det, utan när farsan köpte den första traktorn hit i Udby då, så var det den första då som redigt kom av ordentliga jordbrukstraktorer hit och har köpt en begagnad Forsson-traktor.
Jaha, det är inte Volvon som står här utanför?
Nej, den har liksom inte varit med här egentligen. Men vi hade en likadan va.
Uh-huh.
Ja, så att så småningom va. Så att,
det är en av mina frågor jag hade till dig. Det var när du köpte traktorn.
Nej, traktorn köptes då. Den hade järnhjul. För det hade ju de första traktorerna som kom på 20-30-talet. Och så sista ändan på 30-talet började komma in gummihjulstraktorer som kunde ta sig fram på vägarna också.
Min farfar hade en Munktell med järnhjul. Och det var liksom piggar som gick ut
ja,
på det där hjulet.
Ja, det stämmer. Ja.
Stora dubbar.
Ja, och så körde man på vägarna och grusvägarna så rev de ju upp vägen. Va? Så att, man var inte alltid så lyckat. Va? Så att, det var lite besvärligt med de där. Och dessutom var de ju väldigt svårstyrda och svårkörda egentligen. Och
det var ingen hydraulik där.
Nej, det fanns ingen sån styrning. Det var direkt styrning på dem så att... På de här Forden kunde man sätta foten åt det när det gällde att styra åt ena hållet så man kunde hjälpa sig med den också. På
foten ut i marken?
Ja, man sätter det på styrstaget då, som gick där fram. Då, så att man satt ganska öppet kan jag säga. Så att det var det som var verkligheten då. Va?
Men, hur gammal var du när du fick börja köra traktor?
Ja, det var när den kom som man började ju pröva på det här.
Var det då? 6-7 år?
Ja, jag var 46 och 32 år. Jag var ju
uppe i tonåren. Jaha, det var över 10. Ja.
Så att det var liksom inget onormalt i det. Va? Så att samtidigt var det så att man gick i skolan nere i Tyresö bygdegård.
Nästa fråga jag har på mitt papper, jag behöver inte säga något, men det är så kul
där,
att berätta.
Där var vi ju då en B2-skola.
Nästa fråga jag har.
Ja, och den var alltså, klasserna 1 och 2 gick för sig då med en lärarinna och det var Lundells fru då, Selma Lundell. Så hon har ju utbildat alla från grunden så att säga i Tyresö då under väldigt mycket årgångar.
Du bodde inte då i ett gult hus här efter Tyresövägen?
Nej, Lundell bodde precis vid ovanför bygdegården där i den villan på berget där, den röda.
Det var en annan var.
Ja,
det
var,
som bodde
den
på
var inspektorsbostaden på. Och sen lite längre bort ut med kyrkvägen så låg det också ett mindre hus som var rättarbostad. Så där bodde rättaren Ivar Blomberg i också, som då var förman i själva jordbruksdelen där va. Så att det var det man hade att förhålla sig till. Och lärare var ju då folkskollärare, det var Arthur Bjärgård som då på 20-talet, mitten av 20-talet hade kommit som ny utexaminerad lärare till Tyresö då. Han var ju då samtidigt kantor och skulle spela orgel i kyrkan då om söndagarna till salm. Mm. Och så, det var en sån kombinerad, det var mycket
det var
på
vanligt.
Landet.
Det var vanligt.
Ja, det var nästan så överallt. Ja, va? Ja. Man fogade ihop det här. Va? Mm. Och skolan hörde ju länge under kyrkorådet. Mm. Ja, de var skolråd. Så det var en vanlig kombination och det öppnade ju för såna här lösningar.
Ja, just det. Vi pratar om skolan, det är alltså det som är bygdegård nu. Ja. Som ligger... Ja, i hörnet när man svänger om av till Visvass.
Ja,
kan
det
säga.
Är hörnet, Brakmarsvägen, från... kyrkvägen.
Ja, just det, som ligger. Ser lite hotat ut nu när de spränger så
ja,
nära där under.
De har väl fått dra ner på verksamheten och uthyrningarna för de vet ju inte om de står kvar efter nästa sprängsalva.
Ja, just det. Hur många årskurser gick man i den skolan?
Ja, den var till och med klass 6. Så småningom kombineras det på med 7:an.
Ja. Mm. Och sen då? Fick du gå in i stan eller?
Ja, sen var det för dem som fortsatte så att säga så fick man gå realskola i stan då, eller gymnasium. För, då var det, sen, men det var väldigt få som gick.
Då var det till att åka buss?
Ja, då måste man åka buss. Va? Och tidigare så var det då Katarina Real för grabbarna som gällde. Mm. Sen kom ju också, de kom att gå i många då, det var det här högre allmänna läroverket för flickor och Södermalm.
Ja, just det.
Ja, som ju fanns också. Så småningom kom sen den här Enskede läroverk. Mm. Som först var i den gamla folkskolan i Enskede, Röda skolan som den kallades.
Ja, just det. Den
och sen
jag.
Byggdes det nya då som finns kvar än idag. Och är väl Värmdö gymnasium om jag inte
det heter den nu.
Ja,
det stämmer.
Just det.
Det var, barnen, kom de från gårdarna här runt sjön?
Ja, alla skulle masa sig till Tyresö skola.
Och hur gick det till?
Ja, även från Rundemar, Karlberg och Uppsättra och
de gick...
ner från Stormyr. Och allting så skulle man ju gå i Tyresö skola.
Det var ju långa vägar.
Ja, det var jättelånga vägar och det var ju det här även Visvass har ju varit, men Visvass
de hade ju en
de
skola
fick
där
en skola som var, men det,
några
ja, det
årskurser.
Var inte så lång tid den var igång där. Den öppnade senare men den, sen förvek ju det där elevunderlaget så det, den försvann va? Och sen var det ju så småningom, men det var ju först på 50-talet som det blev redig väg ner till Visvass. Mm. De hade ju i huvudsak haft det här båtvägen upp så att säga. Att,
ja,
antingen ro eller ha sån här någon enklare utombords eller inombordsmotor på någon båt och körde med.
Det gick fortare.
Ja, för de hade ju så att säga, affären låg ju uppe vid Prinsvillan den första då.
Ja, ja just det, den heter väl fortfarande Handelsboden eller något?
Nej, den låg det? Alltså, det är alltså det nuvarande vandrarhemmet, ja. Den här annexen de... som det kallas. Ja, det kallas väl Handelsboden.
Jag tror att det
var
det.
Där var Handels och där fanns inredningen, minns jag, den fanns kvar i där. Den
så där handlade man när du var
ja,
liten?
Ja, det var den affär som fanns då. Tidigare hade man ju varit hänvisad till att handla in i Stockholm. Mm. Och då bönderna körde ju in med häst och vagn då och stod vid det här bondkvarteret med Vinkvist in vid Ringvägen Götgatan i hörnan där. Och så där kunde de ställa sina hästar och uträtta ärenden och där kunde de då handla. Också.
Därifrån gick väl Södertörnsbussarna redan då?
Nej, de kom 1930.
Kom jaha.
Det var ingen redig väg till att ta en buss till Tyresö förrän då 1930 och då startade några stycken då som höll på i den branschen. De startade ett bolag för att ta Tyresö också. Mm. Och som sen såldes till Wallenberg och det här busstrafiken Stockholm Södertörn. Va? Så att det var han, Konrad Jansson på Funkis. Nu var under daghemmet, det är precis i vägskälet mitt i den gamla affären där. Eller Gula villan som det kallas där.
Ja.
Han etablerade där och byggde Villa Funkis och byggde konditori Funkis också, som hustrun hade, Stina Jansson. Och bageri hade de där också, som en särskild stuga och sen bensinstation. Det var liksom serviceutbytet och så låg då affären, kom till nu då också då, snett i, mitt emot då, den här, som fortfarande står kvar va, egentligen. Ja. Så att det var där liksom du hade ett centra och centra så som vi har haft i den här boken där, Tyresö gård var Tyresö centrum, så var ju gården liksom där, ja, motsvarigheten till en industri eller vad man skulle säga.
Ja,
det blev då ett antal människor jobbade där va, därför att när jag började av mina minnesbilder så var de ju så att säga inspektorer i spetsen och det var då rätt sen, och sen fanns det då de här som körde hästar då, 8-10 man, och det fanns fodermarsk i som skötte hästarna i stallet och skog.
Fodermarsk?
Ja, jag tittade på den där som hade hand om hästarna då, och skoningen, och såg till att hästarna var, kom de in så att säga utan skor eller med skavanker, och alltså var det han som fick se till det
han
här.
Han var smeden då? Så
ja, i det avseendet. Han var hovslagare. Ja. Och skulle se till att hästen var kurant klockan 5 på morgonen dagen efter.
Oj. Jag får jobba hela natten.
Ja,
hästen det, fick ju inte heller sova då.
Nej, kanske. Men fodermasken fick ju ledigt mitt på dagen när de låg ute och körde och sånt.
Men va? Kanske inte hästen?
Nej, hästen var, fick ju vara igång. Va? Så att det var de som fanns där. Så fanns det då i lagorn, då var de tre lagårdskarlar. Då en lagårdsförman och en andre man och en tredje man som det hette. Va? Mm. Och då var den så kallade Kokalle då, han hette Karlsson. Han hade en hund, jag tror hon hette, var den som hette Tops, och som också vallade då, för hon gick med korna ifrån Tyresö gård, den stora lagorn, och upp till Fnysken, alltså nuvarande golfbanan.
Ja just det, det har jag nämnt tidigare.
Just det, hur det gick till va. Men det fanns de här människorna, och så fanns det en mjölkerska där också då som hörde till det etablissemanget. Då hade de också gårdsmed i den här smedjan nere vid slottet, de här två toppiga husen som är sammanbyggda där nere. Det var alltså gårdsmedjan där. Mm. Därför att tidigare så hade ju lagårdshusen legat nere i slottsparken va? Och då var det ju mera i ett. Då hade de ju tagit liksom ett snäpp ut när markisen hade byggt de nya husen omkring 1900-1910 då va. Mm. Så att det var de människorna liksom fanns ju där i där. Mm. Man då sen satt ju då på kontoret, fanns det ju bokhållare då också som satt och skötte alla böcker som vi har sett där uppe på museet va. Ja. Prydligt förda med alla möjliga konton hit och dit. Va.
Mm.
Så att det var liksom en apparat som existerade.
Var låg kontoret då med bokhållaren?
Kontoret var också ihop med det här Funkis och affären där uppe. Det står ju kvar vad huset är gjort.
Ja,
men
det,
idag
det
är det bostadsrättsförening i det.
Jaha.
Men det byggdes då i början på 30-talet då när de var tvungna. Ja, de fick ju evakuera kontoret ifrån slottet, va? Annars hade man ju satt man ju i slottsflygeln.
Aha.
Ja, var ju gårdskontor och de delarna, va? Men då fick de, och då byggdes det här huset som är idag då i lägenheter i, va? Och egentligen byggdes det utav strejkbrytare, så då, ja, omtvistat det här, va?
Ja.
Sen fanns ju fiskaren då som ju liksom hörde till också.
På Nordtolmen.
Men han var ju egen företagare. Va? Men han hörde ju till etablissemanget.
Ja.
Ja, och så skovaktaren som hade att hålla i de bitarna här. Tyresö hade ju stora arealer med skog, även om det var mest berg, men det var, han hette Olle Willix.
Många av de här namnen känner jag igen, ja, som Tyresö-namn.
Ja, men de finns kvar, ja, på många sätt. Va? Och Willix finns ju rätt många.
Ja, och Bjärgård finns, och Bjärgård, och Lundell finns.
Ja, så att nej, där barn och barnbarn så finns kvar i stor utsträckning här. Så att det var liksom det man hade att förhålla sig till. Va? Och sen var det ju så att säga i skolan så där, så började ju komma lite sociala grejer. Vi fick, det var ju under kriget och det var ju så jäkla kallt. Och det var ju så där 35 grader kallt när man skulle ta sig här hemifrån och åka på ett par skidor. Då.
Ni åkte skidor till skolan?
Ja,
då?
Det var ju mycket snö, va? Så det var ju det. Och då så man smordes ju in med den här skidfrämjande Sumbelinsalvan. Den kanske du känner igen som apotekare.
Sålt, ja då.
Så att det tillhörde så att säga, för man skulle inte bli helt ihjälfrusen, för att det var passagen härifrån Udby, och det var jag och brorsan, och sen var det min kusin som var jämngammal med mig nere från Alby då, tjej. Och vi skulle liksom då ta oss i de här kylan då över sjön här nere, viken och det. Som ju är det rediga köldhålet, där var det alltid några grader extra.
Ja, men då höll isen i alla fall.
Ja, ja, det behöver man inte bekymra sig över under de vintrarna inte. Så att då tog man sig upp det, till skolan på det sättet. Men ibland hände det ju att farsan satte för en häst också.
Jag tänkte just fråga, häst och släde?
Ja. Aha. Så kördes upp då.
Men ni gjorde sällskap alla barnen här i närheten till,
ja,
skolan?
Ja, det var inte så mycket. Ja, senare så kom ju Gimmersta då, för det hade ju bara styckats. Så det kom ju några stycken där, va, så att så småningom hakade på. Va. Och som vi hade sällskap med också i det här. Men vi var väldigt få barn i Tyresö skola, det var vi. Och den klass jag tillhörde så att säga då, när vi gick ut då efter de här åren så att säga i slutändan, då var vi bara fyra stycken i klassen.
Ja.
Och de andra var kanske 7-8 och sånt där, men i den här delen som Bjärgård hade så läste vi ju fyra klasser ihop.
Ja.
Så att
det var B, C, D skola?
Det var en B2. Och det, ja, man vände ju så att säga årskurserna.
Mm, ja, just det.
Ja, ja, så att på varannan, va.
Ja, just
ja,
det.
Då så höll man ihop på det sättet.
Mm,
va.
Mm.
Så att det var det som, det var så det var, va. Och det fick man då. Så småningom så var det ju realskola och så, va, för några av oss och allt annat. Men det var inte så märkvärdigt med skolan och den delen. Och under kriget så kom det lite som att vi fick varm mjölk då. Genom det var markisen eller markisinnan på sätt som det fixade det där. Då,
som,
att det skulle ge.
Som lunch alltså?
Ja, till man hade smörgåsar med sig, va, och så. Men att ändå, de värmde vaktmästaren som hette Tant Ida. Och var en mycket snäll dam och hygglig. Jag hade inga egna barn och så här, men tog väl, fantastiskt väl hand om oss barn. Hon kunde kreera rollen då som kurator och skolsköterska och lite av varje när det gällde. Ja. Så att hon, alla vi som gick under hennes tid har henne i varm åtanke så att säga.
Ja, jag förstår bakom, det. Ja.
Eller vad säga i det sammanhanget. Ja. Så att det var på det sättet. Det började lite det här, och så småningom så började ju det här med det skulle vara till skolmat och sånt också.
Ja.
Så att det kom så sakteliga under de här åren, och så att efter kriget började ju röra på sig på ett annat sätt. Va?
Mm. Att, hur var det här på Udby då? Ni hade kor, mjölkkor. Hur många hade ni? Det var 60 ungefär i slottet.
Ja, det var ju en stor besättning, 60 kor,
ja,
då.
Ja, det
var ju tre lagårdskarlar, och de skulle ju då alternera, va, för att de skulle ju ha någon då ledig i veckan också och sånt. Va. Men här på bondgårdarna så rörde det sig om här var ju inga stora gårdar i Tyresö, utan det var ju vanliga små familjejordbruk. De flesta hade, de mindre gårdarna hade 4, 5, 6 kor under 7, 8. Här vi hade 10-tal kor. Och i slutändan, när vi slutade då, när vi hade kommit fram på 60-talet, då hade vi 15 här farsan. Medan det är egentligen den här lagorn som ju stod innan det här huset här, va? Det, den var byggd så det var plats för 20 kor. Mm. Och det hade de säkert haft, för att de här jordbrukarna allihop här på gården fanns en mjölkarrendator då i äldre tid.
Ja,
och det var då, för sen när vägen kom och alltihop det här 30-talet, då förändrades ju här och det blev en red. Då hade Tyresögård en bil som gick, lastbil som mjölkbil då.
Och det var den man kunde åka med till
ja,
stan?
Ja, den kunde man åka, den kunde man skicka ärenden med och lite av varje sånt här. Den plockade då upp på gården och den plockade upp här vid Prästgårdsvägen mjölken härifrån Uddby och Alby, och den plockade upp i Bollmora gård där det var en mycket duktig mjölkbonde som hade mycket bra kor och så, som hette Vieberg.
Mjölkarrendator, var det han som mjölkade också då?
Nej, eller mjölkarrendator
han köpte han mjölken
så,
nej, av er?
Han skötte pengarna åt bönderna, brukar man ju säga. Så, och vissa handlingar benämns ju de här som kapitalist.
Försåg sig själv
inte,
kanske.
Inte i dagens mening, men i alla fall. Va? Därför att mjölk, det hängde ju på mjölkarrendatorn vad han kunde sälja och till vilket pris in i Stockholm då. För han hade ju ett antal kunder så att säga som de levererade till vid dörren.
Var han som någon slags grosshandlare eller, ja, eller var det minuthandel som
han
levererade
vid dörren? Man kan säga han var ju uppköpare här så att säga då. Och sen så distribuerade han ut mjölken då i Stockholm. Så de körde in och det var ju ett väldigt, det var ju massor med bönder som satt och körde in. Persson i Rundemar tror jag åkte väl varannan dag då och inte Stockholm mjölkskjuts och sånt. Det var ju de pengar man fick, va. Mm. Det, för det var, och det är väl du är kanske uppväxt med också, att de här kontanter, det var inte så jävla gott om.
Nej.
Och så det hörde liksom till, va. Ja. Och det gällde då att det skötte och kunde mjölkarrendatorn vara duktig säljare och sånt här och dra på, så kunde det bli lite hyfsat här. Men här på Uddby så under en lång tid då vid, ja, kring sekelskiftet och så, då var ju då en arrendator som hette Pettersson som dog här 1898 och så, men det var hans mor som då på 1890-talet tydligen var kärnstor som och den som körde till stan och sålde mjölken som de hade här, va. Mm. Och då hade de säkert ett 20-tal kor på, för det var den stora inkomstkällan för bönderna runt Stockholm var mjölkproduktionen.
Mm. Men det fanns inget mejeri här i Tyresö?
Nej, men det fanns en marknad för mjölken, för att Stockholm växte ju så oerhört. Ja, det på något sätt var ju de i en växtprocess ungefär som vi har idag, fast det var ju mindre skala. Men det växte väldigt snabbt och Stockholm var ju industrialiserades och alltihop det här. Va? Det varit många munnar att mätta. Och det gjorde ju att de här som låg runt sånt, Enskede gård låg med 100 kor och Gubbängen hade 70, vet jag. Skarpnäck hade väl över 100 kor och så vidare. Och där var på de där större gårdarna, de var mycket driftiga bönder. De hade i allmänhet också svin, kanske 300-400 grisar stallar för då, och så körde, hämtade mat och överbliven mat i. Vi talar ju nu om förfärliga hur mycket mat vi kastar, va? Mm. Och går till sopor och så, men på den tiden var det där ordnat, va? Så att vi har inte gått framåt i det där avseendet. Nej. Det kan jag verkligen säga. Utan då så, som de här gårdarna då, de tog vara på maten från regementerna, det var de kastade från restauranger och annat.
Det fick grisarna förstås.
Och det var grisarna. Ja.
Men du, ost och smör gjorde man på den tiden också. Det måste ha funnits mejerier någonstans.
Ja, mejeri fanns det ju sen. Det var ju mjölkcentralen, ja, inne i Stockholm.
Där nere vid Sockenvägen. gamla sockenvägen?
Ja, det fanns ett mejeri lite mindre nere i Huddinge.
Jaha.
Som en del hade, hörde egentligen inte en gård där nere, men då låg i själva samhället i Huddinge, där inte långt från station. Och det har varit lite mindre inne, men det rätta var mjölkcentralen som vi kom tidigt där i Stockholm och började ta hand. För Stockholms styrande eftersträvade ju det här med att få en bättre sundhet, som det hette.
Ja.
För det fanns ju en sundhetsstyrelse i Stockholm,
ja, just det.
Som liksom la sig i det här, ordnade ju med det här vattenverket vid Eriksdal och sådana saker, för att folk inte skulle få kolera och allt annat jävla
elände. TBC som raserade.
Ja, och likaså byggde man slakthuset för att få ordning och hygienen på köttet på ett helt annat sätt. Eller man hade kontroll på alltihop. Där, och av tjänstemän också, för det skulle vara ordning på det då. Så att man byggde ju upp det här på, och man ordnade ju då vattenverket för Norsborg och från Bornsjön och eller det måste, det var ju en stor grej då omkring 1900 när man byggde ut det, va, för att få in vatten som var på kvalitet i Stockholm. Så att man var duktiga på många av de där avseendena, och det resulterade då i att det strukturerades ju om, va. Mm. Och då blev ju det här mjölkcentralen stort och så, va. Men det fanns också mejerier då här och nedanför Södertälje några där, vid Gnesta och så. Där Nådhammar som ju Spendrup äger idag.
Ja, just det.
Ja, han har inga mjölkkor. Han mjölkar bättre kor. Men, men där hade man sån här kontrollmjölk.
Jaha.
Ja, som hade var underställt mycket stora krav då, och där var man nog noga med det här med tuberkulosen.
Ja.
Var ju förbannelsen i det här.
Ja,
och inte förrän in på 50-talet tar man de sista stegen att verkligen utrota tuberkulosen i mjölkbesättningar. Men för den fanns ända tillstås.
Men sen hygienen överhuvudtaget, man hade ju mjölkelösvikt, eller hur jag ska uttrycka mig, i de här stora mjölkflaskorna.
Ja.
Och sen, jag minns ju när jag var liten, man handlade ju mjölk, man kom där med en liten 4 liters mjölkflaska,
två,
så hällde de upp mjölken.
Och
det hälldes ju upp,
ja,
i den,
ja. Mjölkaffärerna fanns ju där, ja. Och de minuterade, de hade ju ett litet mått så här.
Just det, med,
ja,
långt skaft på.
Ja, ja, jo, det finns ju här uppe på museet.
Ja,
alltså där.
Ja.
Så att det var ordnat på det, men man hade ju kontroll på dem. Och de här mjölkaffärerna, de hade ju rediga kar med, och de hade ju, köpte ju is då.
Mm.
Man la i dem så man kylde mjölken. Va,
de måste ha varit väldigt duktiga med både hygien och kylning och
ja, jo, det var man där, va. Ja, det var man, och det var man tidigt ute sånt, va. Jag tycker i och för sig släpade väl kanske det där med tuberkulosen lite efter innan man tog, för att det var först i, ja, börja på 50-talet.
Ja, ja,
omkring 1950 så satte man gränser, så var det 1949-50.
Man började pasteurisera mjölken,
ja,
då också.
Ja, allt som gick till konsumtionsmjölk skulle pasteuriseras.
Mm.
Sen, och då så, sen var det också att man kontrollerade alla besättningar. Och när man kom då kring 1950 någonting, då var man tvungen som lantbrukare, då fick man, hade man tuberkulos, de reagerade på det då vid de här provtagningarna, så fick man slå ut besättningen och då fick man slakta ut dem.
Oj, ja.
I sin helhet, va.
Och det var ett väldigt diskande av de där stora mjölkflaskorna, det minns jag.
Ja, det var ju väldigt diskande på allting. Va? För det var ju silar och allt sånt där du skulle hålla på med.
Och tvätta djuren på korna.
Och mjölkmaskiner hade man ju också.
Och det hade ni tidigt här,
ja,
på Udby.
Ja, det köpte farsan när han kom hit då, så att man slapp på handmjölka.
Och han var tidig med traktor också.
Ja, det var han ganska tidigt, ja.
Med sin tid verkligen. Ja. Hör du, tiden går. Vi får nog dra ett streck här för idag.
Ja.
Och sen har vi mycket mer att prata om. Men du ska ha hemskt mycket tack för idag.
Tack ska du ha. Alltså,
ja. Hej då.
Hej.
Du lyssnar på Radio Tyresö 91,4. och har just hört Erik Magnusson på Udby gård berätta om sin uppväxt för mig, Gunnel Agrell Lundgren. Du kan också lyssna på det här programmet på webben tyresoradion.se eller på Tyresoradions app.